Far, vi kommer inför dig. Vi vill tacka dig för att du har varit med under den här serien. Du har välsignat oss, du har berört oss, Herre. Du har lett oss till ett djupare intresse för dig och ditt ord. Och jag ber, Herre, att vi ska få se mer av den frukten i våra liv. Jag ber att det att vi studerar det här ämnet nu, att du ska sända din ande till oss, att du ska upplysa våra hjärtan, att du ska hjälpa oss att förstå ordet. För du är sanningens ande, Herre. Och vi ber om din närvaro i Jesu namn. Amen. Vi ska börja i Hebreerbrevet kapitel 1. Vi kommer helt enkelt göra ett bibelstudium här ikväll på vad en profet är för någonting. När man hör ordet profet så vet jag inte vad för bild som kommer i människors huvuden. Kanske tänker man på någon domedagsprofet som går runt med ett plakat och säger nu är tiden slut. Eller så kanske man tänker på Gamla testamentets profeter, vad det än är. Vi ska titta utifrån Bibeln ikväll och försöka ta reda på vad den faktiskt säger om profeter. I Hebreerbrevet kapitel 1 så står det faktiskt vad en profet är för någonting. Det står sedan Gud i forna tider och på många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna. Har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son? Hebreerbrevets författare går in och förklarar att när Gud talade till människor så talade han genom profeterna. En profet i Bibelns definition är helt enkelt Guds mun eller Guds språkrör kan man säga här på jorden. Gud har valt att kommunicera till oss genom profeter. Det finner vi också i andra kungaboken 17 och 13. Herren hade ju varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt hela den lag som jag gav era fäder och som jag sände till er genom mina tjänare profeterna. Så genom tjänarna profeterna, genom hans profeter så varnade Gud, han talade, han gjorde olika saker, han kommunicerade till mänskligheten. Det är det mest direkta, ni vet i Edens lustgård så hade människan direkt kontakt med Gud, kunde prata ansikte till ansikte med Gud. Men sen på grund av synden, vad hände när Gud kom och skulle hälsa på Adam och Eva där under sin dagliga rutin? De sprang bort och gömde sig. De var rädda för Gud. Rädd för Gud, han som hade gett dem allting. Men det är så som synden gör. Den skapar rädsla. Rädsla för Gud, rädsla för saker och ting som egentligen inte alls borde avskräcka oss. Den här relationen bröts och Adam och Eva flydde från Gud. Men Gud vill kommunicera ändå. Han kunde inte tala ansikte mot ansikte med sina barn längre. Eftersom synden hade skilt dem ifrån Gud. Om ni minns i Gamla testamentet när Moses ber om att få prata med Gud. Så säger Gud att okej, men du kan bara... Eller Moses frågar faktiskt, får jag se dig Gud? Säger han. Och Gud säger så här, nej du får inte se mig för ingen människa kan se mig, se mitt ansikte och leva. Vad som händer är att Moses får se bara en del av ryggen på Gud. Om han får vara i den här klippan, Gud lägger handen över honom och först då så kan han få se en liten glimt av Gud. Det här är ett problem, Gud vill kommunicera med oss. Men på grund av synden så är det ett problem. Men därför har Gud sänt profeter. Han uppenbarar sig för profeter och genom sina profeter så talar han till oss. Har ni känt någon gång att ni skulle önska att Gud kunde tala lite tydligare till er? Hur många kan erkänna? Jag har upplevt det någon gång. Ja. Men jag önskar, Gud, kunde du inte vara lite tydligare? Kunde du inte säga klart och tydligt? Kanske skriva stora tecken i himlen? Jonathan, gå och gör det där nu. Men Gud har valt att kommunicera genom profeter. Vi har pratat här om om Bibeln också. Och jag tror att det här är Guds ord. Vi kallar det ibland för Guds ord. Men den här boken hade inte funnits om det inte vore för den profetiska gåvan. Den hade inte existerat. För enligt Bibeln så är det här helt enkelt profeternas skrifter. Det är det som den här boken är. Det var profeter som fick uppenbarelser från Gud och sen skrev de ner den i textformat. Så det är egentligen samma form av kommunikation som Gud har i Bibeln. Bara att under Bibelns tid så var det då en levande profet som fick uppenbarelser och syner från Gud. Den profetiska gåvan är en av andens gåvor. Vi läste den här texten igår när vi tittade på tungotalets gåva och helandes gåva bland annat. Här i första Korintherbrevet 12 så står det också om den profetiska gåvan. Och det står att den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka av samma ande, en annan att utföra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål och en annan att uttyda tungomål. Så här ser vi, gåvan att profetera finns här. Faktum är att gåvan att profetera finns i alla tre utav de här listorna utav andliga gåvor. Det är alltså en väldigt viktig gåva på det sättet i Bibeln. Eftersom det är Guds primära sätt att kommunicera till oss. Visst, ibland har han kommunicerat genom en hörbar röst. Någon som kan tänka på ett tillfälle när Gud har kommunicerat genom en hörbar röst i Bibeln. I Jesu dop, eller hur? Faktiskt i slutet av hans verksamhet också, när grekerna samlas där, så hör de en röst från himlen. Vid de 10 budorden, när Gud står på berget Sinai, så talar han dem med sin egen röst. Så ibland så talar Gud på det sättet, men hans primära sätt att kommunicera till oss är genom den här boken eller genom den profetiska verksamheten. Hur är det då? Att vara Guds språkrör, det är ju ett ganska så heligt uppdrag, skulle man inte säga det. Tänk att tala för Gud. Och det var minst sagt ett otroligt heligt uppdrag. I Korintherbrevet 12 och vers 29 så står det så här att inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar och så vidare. Den profetiska gåvan är inte någonting som alla människor får. Det här är det är vissa personer som får den här specifika gåvan att profetera. Nu, vi kan ju på ett sätt kan vi alla kommunicera Guds budskap till andra, så som jag gör förhoppningsvis här och nu. Så vi kan kommunicera vad Gud har sagt i andra hand vidare. Och om man vill kalla det profetera så kan man göra det också. Jag tror att ibland så använder Bibeln den termen. Men om vi ska titta på just den här andliga gåvan av att profetera, så är det någonting som inte ges till alla. Att vara den här direkta kontakten mellan Gud och människor. Hur vet man då om man är en profet? Jag gjorde en gång ett sånt här test, andliga gåvortest. Jag vet inte om det är någon som har gjort något sånt någon gång. Och jag fyllde i de där frågorna och sen så skulle man sammanfatta där i slutet och det visade sig att jag var profet. Jag vet inte, men för mig så gjorde det att jag tappade lite förtroendet för just det där testet. För jag tror inte att det är så som man får reda på om man blir profet. Låt oss titta på vad Bibeln har att säga om hur man vet om man är profet. Det är inte att jag går i en profetskola och utbildar mig ett visst antal år och sen så blir jag profet. Bibeln säger i 4 Mosebok 12 och 6. Gud säger, hör nu mina ord. Om det finns en Herrens profet ibland er, ger jag mig till känna för honom i en syn och talar med honom i en dröm. Okej? Så om jag vill, jag behöver inte känna någon, eller känna efter och se, kanske jag är profet, kanske har Gud kallat mig, eller jag känner någon speciell känsla inom mig, eller får en viss övertygelse att aha, jag är viss profet. Utan om du är profet, så uppenbarar Gud dig genom drömmar och syner. Du får övernaturliga drömmar och syner. Nu, ja, det finns en annan text som vi kan titta på, Hosea kapitel 12 och 10. Jag har talat till profeterna, jag har givit dem många syner och genom profeterna har jag talat i liknelser. Så syner och drömmar är en bekräftelse på att, eller är sättet som Gud väljer ut en profet, om man säger så. Men vi alla har ju drömmar, eller hur? Och de flesta drömmarna har inte alls någonting med den profetiska gåvan att göra. Utan det är bara att vi kanske åt för mycket spaghetti precis innan vi skulle gå och lägga oss. Då får vi en dröm och så tänker vi, ah, kanske Gud har kallat mig till profet. Nej, om det är så att vi har fått en syn eller dröm från Gud, så kommer det att bli väldigt tydligt. För Gud, ofta så kopplar Gud ihop de här synerna och drömmarna med övernaturliga manifestationer. Övernaturliga manifestationer. Låt oss titta på Daniels exempel. Daniel kapitel 10. Det står i vers 8 så här. Eller vi kan läsa från vers 5, så står det att när jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit. Hans ansikte var som en blixt. Hans ögon som eldsfacklor och hans armar som fötter och som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Vers 7. Jag, Daniel, var den enda som såg synen. De män som var med mig såg den inte, men stor förskräckelse föll över dem så att de flydde och gömde sig. Okej, så Daniel var den enda som fick se synen. Vers 8 så står det så här. Jag blev ensam kvar och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Vad hände med Daniel? Han föll ihop helt och hållet. Han tappade all sin kraft. Som om han höll på att svimma. Och det står, färgen vek från mitt ansikte så att det blev dödsblekt. Och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal och när jag hörde det föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Så han faller ner en tid som död i princip för Guds härlighet. Och sen styrks han och väcks upp, eller styrks och hjälps upp på sina händer och knän. Vers 17, om vi hoppar ner dit, så får vi se någonting annat. Han säger så här, förklarar för ängeln att hur skulle en sådan som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har inte någon kraft kvar i mig och förmår inte längre andas. Intressant, Daniel andades heller inte under det att han hade sin syn. Det står i vers 18, han som såg ut som en människa rörde vid mig på nytt vid mig och styrkte mig. Så det här är en spännande upplevelse som Daniel har. I det att han har den här synen så händer det övernaturliga saker med honom. Han andas inte, han faller ner, han får en övernaturlig kraft att kunna förkunna sen Guds budskap. Detsamma händer med en hel del andra profeter. Fjärde Mosebok 24:16. Så står det om Biliam. Och han säger så här. Så säger han som hör Guds ord och har kunskap från den högste. Han skådar syner från den allsmäktige när han faller ner och får sina ögon öppnade. Så i och med att han fick den här synen så föll han ner, precis som Daniel. Precis som Johannes också gjorde i Uppenbarelseboken, så faller han ner som död inför den här härligheten. Han får sina ögon öppnade, står det. Han hade sina ögon öppnade under den tiden. Apostlagärningarna kapitel 9, där talas det om Paulus när han får sin syn. Och det står att han hette Saulus då innan. Han reste sig upp från marken där, och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Så Paulus hade haft en syn, han hade fått se Jesus som sa: varför förföljer du mig? Och under 3 dagar på grund av den härligheten, han kunde inte se någonting. Och sen efter 3 dagar så står det att det var som fjäll som föll av hans ögon. Och han kunde se. Så sådana här fysiska manifestationer var ofta sammankopplade med de här synerna som profeten hade. Så då vill jag ställa frågan: bör vi förvänta profeter i våra dagar, i modern tid? Det här är en viktig fråga. Och jag tror med all säkerhet att vi borde faktiskt förvänta oss den här profetiska gåvan i våra dagar. Det står i Amos kapitel 3 och vers 7 följande: ty Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Så hur mycket gör Gud utan att uppenbara det? Ingenting gör han. Okej, han verkar hela tiden förstås. Men poängen är, om Gud ska göra någonting stort, om han ska låta någonting hända i historien, så kommer han inte att bara lämna det och sen så plötsligt så händer det för människor. Lämnar det osagt. Utan han kommer att förkunna det för sina tjänare, profeterna. Han kommer meddela det så att profeterna kan gå, de kan varna Guds folk, de kan säga: akta er, det här kommer att komma, det här kommer att hända, se upp för det här, och så vidare och så vidare. Så borde inte det då vara så att Gud skulle sända en profet innan Jesu återkomst, den största händelsen i världshistorien? Förstås, han har sänt profeter som har varnat om Jesu återkomst. Men om vi tänker efter, inför varje stor händelse i världshistorien så har Gud alltid sänt en profet som har lett Guds folk. Ta till exempel under Noas tid, när Gud skulle förstöra hela världen och skulle rädda bara de som kom in i arken. Då sände han Noa, och Noa kallas för rättfärdighetens förkunnare. Sen står det också om Enoch, som var en profet, som profeterade om de här sakerna. Så det har funnits profeter som varnade inför den här händelsen. Om vi tittar på Abraham, när Guds folk skulle komma in i fångenskap i Egypten, så varnade han Abraham för det i förväg. Innan han förstörde Sodom och Gomorra så varnade han Abraham också för det. Han sa: kan jag dölja för Abraham vad jag kommer att göra? Så hela tiden så uppenbarar Gud det här för sina profeter. Och innan Guds folk skulle gå ut ur Egypten skickade han en profet då också. Moses, eller hur? Och vi kan fortsätta om vi tittar i fångenskapen. De 70 åren av fångenskap i Babylon. När Israels folk skulle hamna där. Varnade Gud dem genom profeter då? Absolut. Och sen sa till exempel Jeremia att ni ska vara där i 70 år. Och när de 70 åren var slut så vände de tillbaka. Och Gud sände profeter då också för att styrka dem. Haggai och Zakaria till exempel. Så genom historien så har Gud alltid gjort det här. Förresten, när Jesus skulle komma, när han skulle födas, skickades en profet också för att bereda vägen för honom. Helt klart. Johannes döparen. Så alltid när Gud gör någonting stort så sänder han profeter. Och vi ser i det nya testamentet också att den profetiska gåvan fanns i ett stor mängd, om man säger så. Det fanns mycket av den profetiska gåvan i den tidiga kyrkan. Och skulle vi då inte kunna förvänta oss att om det skedde under den första väckelsen, det här tidiga regnet, att vi också borde kunna se det under det sena regnet som vi studerade om i vårt andra möte? utav den heliga andes regn. Paulus talar om de här gåvorna i Efeserbrevet, så låt oss titta på det. Efeserbrevet kapitel 4, vers 11-13. Här är en annan av de här listorna. Det står: och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Wow! Så Gud har satt de här olika gåvorna som han nämner i församlingen, återigen för att de skulle utföra sin tjänst och bygga upp församlingen, som vi pratade om lite igår, för att bygga upp Kristi kropp. Hur länge? Enligt vers 13. Det står: tills vi alla når fram till enheten i tron. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Har det här hänt ännu inom kristenheten? Vet ni? Jag tror inte att det har hänt. Jag tror att det här är en framtida händelse. Och om det är en framtida händelse, så innebär det att den profetiska gåvan borde finnas fortfarande. För det skulle finnas ända tills dess. Då skulle det finnas profeter, det skulle finnas evangelister, det skulle finnas lärare och så vidare och så vidare. Och vi tittar också på Joels profetia. Joel kapitel 2, vers 28-29. Det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar och era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och det står: jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod och eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Det talas om Jesu återkomst. Så innan Jesus kommer tillbaka så skulle det ske att Gud skulle utgjuta sin ande, som vi studerade om, över allt kött. Och det står att era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Så syner och drömmar skulle vara en del utav den här sista väckelsen innan Jesus kommer tillbaka. Vissa har kanske läst det här och de tänker att ja, men alla ska profetera. Men det står inte riktigt där. Det står att Gud ska utgjuta sin ande över alla. Men sen står det bara att dina söner och döttrar ska profetera. Och så vidare. Så det kommer vara många som har den profetiska gåvan. Men som vi läste i första Korinthierbrevet så är det inte alla som får den här specifika unika gåvan. Både män och kvinnor kunde få den här gåvan, eller hur? Och jag tror att Bibeln visar oss att vi borde kunna förvänta den profetiska verksamheten igen i våra dagar. Ja, jag kan berätta att det är min övertygelse att den här gåvan har framträtt i modern tid. Och det är en kvinna som jag vill berätta om. Hennes namn har ni kanske hört. Hon heter Ellen White. Någon som hört om henne? Okej. Okay. Ellen White levde på 1800-talet. Hon fick en syn 1844. Den här som är avbildad här faktiskt. Den här synen handlade om Guds folk när de var på väg till det nya Jerusalem. Efter det så får hon se också otroliga syner utav det nya Jerusalem. Hon får se himlen, hon får se också den nya jorden och alla de sakerna som finns där. Hon fick se det här i en syn. Och vem var den här? Det här var den, faktiskt den första synen som hon hade fått, som hon fick utav över 2000 syner och drömmar under sin verksamhet. Det är ganska många om man tänker efter. Hon var 17 år när hon fick den här första synen. Hennes bakgrund var att hon kom från en metodistfamilj. Hon hade varit med i den stora adventväckelsen som när människor började tala om Jesu återkomst på 1800-talet. Och 1844 så fick hon sin första syn. Hon hade som 9-åring fått hoppa av skolan på grund av att en ung tjej hade kastat en sten i hennes ansikte så att hon höll på att dö faktiskt. Och blev otroligt sjuk. Kunde inte avsluta sina studier överhuvudtaget. Så hon avslutade bara 4:e klass. Men hon fick de här drömmarna och synerna under sin verksamhet. Hon reste en hel del mycket. Hon gifte sig sen med en viss James White. Innan så hette hon Ellen Harmon. Hon gifte sig med James White och tillsammans så reste de runt och gjorde en massa olika saker i USA. De planterade församlingar, de startade boktryckeriställen. De åkte runt och startade hälsohem och alla möjliga saker. Hennes primära uppgift som hon kallades till var att sprida de här synerna som hon hade fått. Och speciellt så handlade de här synerna om personer som var i församlingen eller på andra ställen som inte levde upp till det ljuset som de hade fått. Helt enkelt. Som inte följde det som Gud hade visat i sitt ord. Och hon fick det här uppdraget att ge väldigt raka och tydliga budskap till olika personer. Hon skrev otroligt många böcker, 40 olika böcker skrev hon, stora böcker. 5000 tidskrifter skrev hon. Hon är världens mest översatta författarinna. Hon är världens mest publicerade författarinna. Så det här är inte någon som inte har haft något inflytande i världen. När hon hade sina syner så berättar här hennes man om hur det gick till. Det står att hon är helt enkelt helt omedveten om allt som händer runt omkring. Hon andas inte. Under hela tiden som synen varar, som vid olika tillfällen sträcker sig från 15 minuter till 3 timmar, okay, så finns det ingen andning. Det har vi upprepade tillfällen bevisats genom att trycka över bröstet och stänga munnen och näsborrarna. Så det här var ganska jobbigt att vara profet kanske. Åtminstone den här kvinnan, hon föll ner och hade var helt omedveten om allt som var där kring. Det var faktiskt en man som var väldigt skeptisk till det här. Många gånger så var det det. Och James White, som var en ganska, ska man säga, intressant make. Han sa att ja, om nu har hon en syn, är det någon som vill komma och känna på henne och kontrollera att hon är faktiskt, hon inte andas och sådana här saker, så kan ni komma och göra det. Och det var folk som gjorde det. Och som hon skriver här, de tryckte över bröstet och såg till att hon andades inte. De stängde näsborrarna och munnen i över 10 minuter för att se liksom att är det så att hon andas eller inte. Och hon fortsatte att leva utan något, att någonting hände. Det står direkt när hon får sin syn blir hennes muskler hårda. Och hennes leder oböjliga så att ingen yttre kraft kan påverka dem. Lite samma sak som hände med Daniel, att han fick den här kraften. Hon fick den här kraften så att ingen yttre kraft kunde påverka dem. Samtidigt kan inte hennes många fria och eleganta rörelser hindras eller styras av ens den starkaste personen. När synen avslutas är alltid totalt mörker för henne. Ibland kan det ta upp till 3 timmar innan synen är återställd. Ändå så säger James White att hennes syn hade inga som helst problem överhuvudtaget. En annan person skriver om det här också. Vi var närvarande i februari 1857 när syster Ellen White hade en syn i Waldron's Hall, Hillsdale. Dr. Lord gjorde en undersökning och sa att hennes hjärta slår men det finns ingen andning. Det finns liv men ingen aktivitet i lungorna. Jag kan inte redogöra för detta tillstånd. De var förvånade. De såg det är någonting som hände, någonting övernaturligt. Jane Loughborough skriver så här också. När hon får en syn ger hon ifrån sig 3 hänryckta ärarop som genljuder och återljuder. Det andra och speciellt det tredje svagare men mer nervkittlande än det första. I ungefär 4 eller 5 sekunder verkar hon falla ner som en person som svimmar eller förlorar kraften. Därefter verkar hon direkt fyllas av en övernaturlig styrka. Ibland reser hon sig på sina fötter på en gång och går runt i rummet. Hon rör sina händer och armar i frekventa rörelser. Alla dessa rörelser görs på ett mycket, mycket elegant sätt. Det är omöjligt för någon att rubba hennes arm eller hand från den position som den placeras i. Hennes ögon är alltid öppna, men hon blinkar inte. Precis som William minns att han föll ner och han hade sina ögon öppna. Intressant. Hennes huvud är höjt och tittar uppåt. Inte tomt stirrande, men med ett behagligt uttryck. Den enda skillnaden från normalt är att hon verkar titta intensivt på något fjärran objekt. Hon andas inte, ändå slår hennes puls normalt. Hennes ansiktsuttryck är fridsamt och färgen på hennes ansikte är som i hennes naturliga tillstånd. Hon fick övernaturlig styrka. Vid ett tillfälle så plockade hon upp en familjebibel. Nu är inte det här en riktigt så tung. Jag tror att den här väger kanske bara 2 eller 3 kilo. Men den som hon hade, 17-åriga Ellen, en svag och klen liten flicka, vägde 8 kilo. Och den höll hon på sin utsträckta vänsterarm i 20-30 minuter. Och jag kan inte ens hålla den här i 5 minuter. Men det kanske finns någon som är riktigt stark som klarar av det. Men hon gjorde på det här sättet och höll den till 20-30 minuter på rak arm. Och sen så ibland, så, som ni ser här på bilden också, det var faktiskt så vid ett tillfälle, det var en person som såg henne ha en syn och den här personen tänkte att det här är från djävulen. Och han tänkte att om man lägger, han hade fått för sig att om man lägger en bibel på en person som har en syn från djävulen, då försvinner den här synen, då bryts det här. Så han la en sån här jättestor bibel på henne och tänkte jag måste ta i mig hårdhandskarna. Hon plockade upp den här bibeln och lyfte upp den på det här sättet och började slå upp i den på det här, så här. Och pekade och började läsa utan att hon såg någonting medan hon höll den där uppe. Och det här var förstås väldigt förvånande för personerna. Det visade att det var någonting övernaturligt. Men bara för att någonting är övernaturligt så betyder det inte nödvändigtvis att det är från Gud, eller hur? Och det är viktigt att komma ihåg. Det var det vi studerade om också. Jesus varnade, som vi tittade på förut, att falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag tror att om vi hör om en profet så ska inte vår första inställning vara vad bra. Låt oss lyssna på vad den personen säger direkt. Eller ta till oss av det den personen säger. Vi kanske kan lyssna på dem, absolut. Men vi borde vara lite skeptiska. Vi borde dra åt oss öronen lite grann. På grund av Jesus varningar, eller hur? Vi borde tänka, visst, Det är kanske en sann profet, men Jesus säger att många falska profeter ska träda fram. De ska till och med göra tecken och under. Om vi vill ha tecken och under som bevis på att det här är från Gud, så finns det en stor risk att vi blir bedragna. Visst, det är ett kriterium, tror jag. Om vi har en sann profet så måste det finnas någon form av bekräftelse på att det här faktiskt är från Gud. Det här är någonting övernaturligt, inte bara någonting som jag fick för mig att ja, kanske är det så här, och sen så börjar jag berätta för någon. Men vi måste testa profeterna. Första Thessalonikerbrevet 5, vers 19-21, så säger Paulus: släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt och behåll det goda. Så vi måste testa profeterna, vi måste pröva och se, stämmer den här personen överens med vad då för någonting? Ja, vad ska vi pröva profeterna med? Låt oss läsa vidare. Första Johannesbrevet kapitel 4, vers 1. Johannes säger att mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Många falska profeter, många kommer och uppträder och säger att jag är en profet. Jag har ett budskap ifrån Herren. Men vi ska inte direkt tro bara för att någon säger att jag har ett budskap från Herren. Utan vi måste testa profeterna. Och jag tror att vi måste testa profeterna i överensstämmelse med Guds ord. Vet ni, Bibeln ger kriterier för hur vi ska testa profeterna. Och det är det som vi ska prata om här ikväll. Det första testet som vi finner i Johannes kapitel 4 är helt enkelt det här: så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Hej. Om det är en sann profet så kommer de att bekänna Jesus Kristus förstås. That's a no-brainer, eller hur? Det är självklart. De kommer att bekänna att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. Och när Johannes talar om det här att han har kommit i köttet, så hänvisar han också till det som han sa i Johannes kapitel 1, det som vi studerade om i vårt första möte. Det är att ordet blev kött och bodde bland oss. Alltså, och vem var ordet? Jo, ordet var Gud. Ordet var Gud som blev kött. Om det ska vara en sann profet, så ska de inte bara bekänna att Jesus finns, utan att han har kommit i köttet. Han som Gud har kommit och blivit människa. Det här tar bort vissa personer som påstår sig vara profeter. Till exempel Mohammed förnekade just den här saken. Och därför så kan inte han klassificeras som en biblisk sann profet. Det här är det första testet. Att profeten upplyfter Jesus till sin rätta plats och fokuserar på Jesus. Det andra testet som vi finner i Johannes kapitel 4 är det här: vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Vem är oss här i det här sammanhanget? Han talar om apostlarna där. Han pratar om de som hade fått den profetiska gåvan. Johannes hade själv fått det. Han inkluderade sig själv. Han och hans bröder är profeterna. Och helt enkelt, han säger att den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. En sann profet kommer aldrig att motsäga någonting som en tidigare sann profet har uppenbarat. Är ni med? Vi tror att det är, enligt Bibeln i alla fall, så är det den helige ande som har inspirerat människor att skriva den här boken. Här har vi ett säkert test. Om den helige ande inspirerat den här boken, så kommer inte den helige ande att komma till någon annan person och säga någonting som står i konflikt med det som den här boken säger. Då skulle han motsäga sig själv. Så här är ett otroligt viktigt test. Och jag vet att det är många personer som missar den här viktiga poängen. Jag träffade en gång några uppriktiga, härliga människor som tillhörde den församling som de kallar för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Eller mormonerna, om ni känner till dem. Och jag vill inte tala emot samfund här. Men de personerna som jag träffade i alla fall, de pratade om en profet som de hade. Och de sa att hans namn var Joseph Smith. Och de berättade, vet du, den här Joseph Smith, han har fått uppenbarelser. Och jag tänkte, okej, jag får lyssna på dem. De började berätta. Och jag tänkte, jag måste testa. Jag kan ju inte bara liksom förkasta det. Så jag lyssnade. Och sen så började jag ju mer och mer vi pratade. Desto mer insåg vi att faktiskt det finns en stor konflikt i vad den här boken säger. Och den boken som Joseph Smith hade skrivit. Eller som han hade fått. Och jag började jämföra de här sakerna. Jag började ställa frågorna till dem. Och ju mer vi gjorde det, ju mer kom det fram att de sa att jo, men Bibeln är sann bara så långt som den är korrekt översatt. Bara så långt som den faktiskt stämmer överens med det som Joseph Smith har skrivit. Så egentligen är det inte så att de är riktigt på samma nivå, utan Bibeln har ju förvanskats genom åren och alla sådana här saker. Så därför så har vi en mer tydligare och klarare uppenbarelser i det som Joseph Smith har skrivit. Det här är inte bibliskt. Gud säger att han har bevarat sitt ord. Amen. Han har sagt att himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Hans ord kommer inte att förvanskas. Visst, det är viktigt att gå till grundtexten och se vad grundtexten faktiskt säger. För översättningarna kan ju vara lite olika. Men att säga att Bibeln har förfalskats genom tiden och att vi därför måste ha en ny uppenbarelse som korrigerar Bibeln, då har vi ett stort problem. Då lyssnar inte den här profeten till Johannes och hans apostlar. Eller inte hans apostlar, men hans kollegor. Jesaja kapitel 8, vers 20 säger så här: till Guds undervisning och till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrådnad för dem. Otroligt, otroligt viktigt. Så det här är det andra testet som vi har. En profet får inte motsäga det som Bibeln lär. Det betyder inte att en profet inte kan säga någonting som är utöver Bibeln. Eller vad ska man säga, inte utöver, men någonting som inte direkt har funnits i tidigare uppenbarelser. Så länge det inte går i konflikt med det som de tidigare har fått, om ni hänger med. Ta till exempel det som står i Jeremia. Han skriver ganska mycket om Babylons fall och hur Babylon ska intas och förstöras och massa detaljer kring det där. Och ingen tidigare profet hade skrivit så mycket om det. Betyder det att de skulle förkasta Jeremia och säga nej, vi kan inte tro på det här som Jeremia har sagt? För det finns inte i Moses böckerna. Nej, de måste ju, förstås måste en profet kunna uppenbara mer saker. Det är ju hela syftet, varför skulle han annars sända en annan profet? Men det som den profeten säger kan inte gå i konflikt med det som de tidigare profeterna har sagt. Jag tror att det är ganska tydligt. Matteus evangeliet 7:15-16. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Så hur kommer profeterna till oss, de falska profeterna? Kommer de med en visitkort som säger hej, jag är en falsk profet, får jag se lite förutsägelser? De gör inte det, eller hur? De kommer för att luras. De säger jag är en sann profet och det är mycket saker som verkar vara korrekt, verkar vara bra, verkar till och med kanske vara övernaturliga. Och därför är det viktigt att vi testar profeterna. Jesus säger akta er för de falska profeterna. Och sen så säger han hur vi ska känna igen dem. På deras frukt ska ni känna igen dem. Så återigen, på frukten ska vi känna dem. Vad kommer den här profetens verksamhet att leda till? Vad är frukten av personens verksamhet och deras liv? Lever de i överensstämmelse med sitt liv, med sin tro? Många som talar om att testa profeterna, de kanske har en av de här testen och glömmer bort eller tittar inte på de andra testerna. Så det räcker inte bara med att en profet klarar ett av testen. Det räcker inte bara med att de säger att ja, Jesus är Kristus och han är Gud som har kommit i köttet. Det är inte det enda kriteriet, även om det är ett av dem. Sen måste det också stämma överens med Bibeln och så måste frukten vara god. Femte Mosebok 13 finns det ett till test. Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under och sedan detta tecken eller under som han har talat med dig om inträffar. Återigen, det här är under och mirakel som händer. Och han då säger, låt oss följa andra gudar. Gudar som du inte känner och låt oss tjäna dem. Då ska du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner. Ty Herren, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. Intressant, om någon kommer och säger och gör under och tecken, och det går i uppfyllelse till och med, men sen säger de, kom låt oss följa andra gudar. Vilket bud bryter dig emot? Det första budet, va? Du ska inga andra gudar ha. Okej? Okay. Helt enkelt, om en person leder oss bort ifrån Gud och ifrån hans lag, som leder oss till att bryta mot Guds lag, som säger att det är okej att bryta mot Guds lag, så vet vi att det här är inte en sann profet. En sann profet kommer att leda oss närmare Gud och närmare hans vilja. Apostlagärningarna 5:32 säger att vi är vittnen till detta, vi och den heliga ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Så återigen, lydnad kommer, den här, en profet som har en sann Guds ande kommer att leda till en större lydnad. Så de uppmanar till lydnad mot Guds bud. Det femte testet är att förutsägelserna går i uppfyllelse. Femte Mosebok 18:22. Så vet, när profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som Herren inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat, du ska inte vara rädd för honom. Jesus pratade också vid ett annat tillfälle, Johannes 14:29, så sa han att detta säger jag er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Med andra ord, han förutsäger framtiden och när det går i uppfyllelse, då kan vi se, aha, det var sant. Det här är en sann profet, det här är verkligen från Gud, det här är trovärdigt. Jeremia 28:9. Om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Okej. Okay. Känns det som att vi har fått dem här från Bibeln? Det här är det profetiska testet som vi behöver titta på. Och visst, vi kanske skulle kunna hitta några andra kännetecken också. Men åtminstone så måste en profet uppfylla dessa kriterium för att det ska kunna vara en sann profet. Och jag skulle vilja sätta Ellen White till det här testet under de resterande minuterna som vi har med oss här. Vad sa Ellen White om Jesus? Och vi hinner inte gå igenom alla saker som jag skulle vilja. Jag har ibland seminarier om det här och vi går igenom 4-5 presentationer om det här ämnet. Men jag vill bara visa några citat om vad Ellen White faktiskt skrev om Jesus. Hon skriver att han var jämlik med Gud, oändlig och allsmäktig. Han är den evige, självexisterande sonen. Hon upplyfte Kristus, verkligen. Hon satte Och hon tänkte att det här var Gud som har kommit i köttet. Och i alla hennes skrifter så upplyfter hon Kristus. Jag kan vittna om för min egen del. När jag läste en av hennes böcker som heter Vägen till Kristus, så förvandlade det här helt och hållet mitt liv. Jag började att läsa den boken och jag förstod vad det innebar att vara kristen. Jag hade hört en massa teori som folk hade sagt och massa saker, men jag hade aldrig greppat det. Vad handlar kristendomen om? Vad är det för mening med allting? Och där så förstod jag att det handlar om överlåtelse. Det handlar om att släppa taget om sig själv, att lämna sig helt och hållet till Jesus. Och jag gjorde det där och då, mitt liv förvandlades. Jag vet att det är ett kristuscentrerat budskap ifrån den här kvinnan. Motsäger inte Bibelns lära, förstås. Det här är ett test som vi inte hinner gå igenom här. Omöjligt. För att kunna veta det så måste vi förstås läsa hennes böcker och testa dem med Bibeln. Och det skulle ta alldeles för lång tid om vi skulle sitta här och läsa böckerna. Så vi hinner inte göra det, men jag vill utmana varje person här att faktiskt testa det här själv. Ni kommer att få en bok här ute, om ni inte har den redan, Stora striden. Jag skulle vilja uppmuntra dig till att läsa igenom den. Eller att läsa i den åtminstone. Om du tycker att den är för tjock, den är väldigt spännande tycker jag. Så. Men att testa det här, se själva, vad är frukten av det här? Vad är det för ett budskap? Stämmer det överens med Bibelns budskap? För det är det här vi måste testa, om vi ska kunna veta att det är att ifall hon är en sann profet. Men vad vi kan visa i alla fall här är vad hon säger om Bibeln. Hennes inställning till Bibeln. Och den vill jag lyfta fram. I den här boken, Stora striden, som ni kommer få, så står det: i sitt ord har Gud meddelat människorna den kunskap som är nödvändig för frälsning. Jätteviktigt. Han har förmedlat, i ordet så finns all kunskap som vi behöver för att bli frälsta. Vi behöver inte någon mer yttre information för att bli frälst här. Bibeln har all nödvändig information för frälsning. Bibeln ska därför betraktas som en auktoritativ, ofelbar uppenbarelse av hans vilja. Den är en norm för karaktären, en uppenbarelse av trosläran och erfarenhetens bedömare. Åtminstone i det hon påstod så lyfter hon Bibeln högt. Hon säger att det här är den som är rättesnöret för vår tro. Hur såg hon på de uppenbarelser som hon fick då? Såg hon att det var någonting som ersatte Bibeln på något sätt, som Joseph Smiths uppenbarelse? Nej, hon säger så här i adventbudskapet 102. Kära läsare, jag anbefaller åt dig Guds ord som rättesnöret för din tro och vandel. Det här var rättesnöret, inte sina skrifter. Men Guds ord satte hon som rättesnöret för din tro och vandel. Efter detta ord ska vi dömas. I detta ord har Gud lovat att ge syner i de yttersta dagarna. Har vi sett det? Vi har sett det. Han har lovat att ge syner i de yttersta dagarna. Inte som en ny trosregel, utan för att trösta sitt folk och vägleda dem som avviker från Bibelns sanningar. Så såg hon på sin verksamhet. Så det är en helt annorlunda sak än att säga att det kommer en annan profet som säger: nu har jag uppenbarelser och nu behöver vi inte längre lyssna på Bibeln, utan nu behöver vi bara lyssna på vad jag har hört. För jag har varit i direkt kontakt med Gud, så gå inte till den där gamla boken. Det var för länge sedan som det där hände. Nu har jag direkt kontakt med Gud, nu kan jag berätta direkt vad Gud vill i ditt liv. Nej, det var inte så hon gjorde. Hon pekade människor tillbaka till Bibeln och ville att människor skulle läsa det. Det här är grunden för tron och läran. Bär god frukt. Jag berättade min egen erfarenhet i alla fall om att jag, när jag har läst hennes skrifter, så har det dragit mig närmare Jesus. Och det har, som ingenting annat, tänt min entusiasm för Bibeln och för bibelstudier helt enkelt. Jag skulle aldrig ha kunnat drömma om de sakerna som blev intressanta för mig när jag började läsa den här stora striden. Jag minns hur jag läste saker i Uppenbarelseboken. Jag hade ingen som helst grepp om vad det här handlade om. Jag började läsa också den insikt som jag tror att hon fick, och det var helt logiskt. De sakerna som jag såg som klaffade verkligen med det som Bibeln själv säger. Men det här är min egen erfarenhet. Och jag tror att varje person behöver ha sin egen erfarenhet om de ska kunna tro på det. Men jag vill visa i alla fall vad några personer har sagt om Ellen White. Förstås, du kan hitta mycket kritik. Kan man inte det om allting i princip? Vad tror ni hemsidan hade sagt om Jesus om det fanns på hans tid? Tror ni att det bara hade varit lovord? Nej, det vet jag inte. Det är det inte ens idag. Förstås så finns det alltid personer som blir missnöjda med någonting, som inte tycker om saker som Bibeln säger eller som en profet säger. Så därför så börjar de att kriga mot det istället. Men vi måste försöka vara så objektiva som möjligt, och vi måste försöka att skilja vad som är sagt, vad som är fakta från vad som inte är det. Den här lutherska prästen skrev så här i en främling i mitt hem, Raymond Holmes. I alla sina bokverk presenterar och upphöjer Ellen White Kristus. Hennes lilla bok Vägen till Kristus ger en av de bästa undervisningarna om frälsningens väg som någonsin skrivits. Tänk er, det här är en luthersk präst, han har studerat otroligt mycket. Hans huvudsakliga fokus är rättfärdighet genom tro. Och han säger att den här boken, den ger verkligen den bästa undervisningen om frälsningens väg som någonsin har skrivits. Vincent Ramek var en katolik som var advokat, och han fick i uppdrag att undersöka en viss sorts kritik som hade riktats mot Ellen White. Han tillbringade 300 timmar med att studera hennes skrifter. Han läste igenom många av hennes böcker för att ta reda på om det fanns någon legal orsak till de här anklagelserna. Hans slutsats var att allt för många kritiker har missat poängen helt och hållet. Och detta är dessutom så synd. Jag har personligen blivit berörd, djupt berörd av hennes skrifter. Jag har förändrats av dem. Jag tror att jag är en bättre människa idag på grund av dem. Och jag önskar att kritikerna kunde upptäcka det. Till och med hennes skarpaste kritiker erkänner att den här kvinnan var verkligen en genuin kristen. Här är Walter Martin, Kingdom of the Cults, skriver så här i sin bok. Han var en av de skarpaste kritikerna mot Ellen White och hennes verksamhet. Säger så här: ingen kan bestrida att hennes skrifter överensstämmer med de grundläggande principerna i det historiska evangeliet. Ty det gör de verkligen. Allt som hon skrev om sådana ämnen som frälsningen eller det kristna livet utmärker henne som en kristen i varje bemärkelse av ordet. Det är ganska bra kommentarer från den som helt och hållet förkastade den här kvinnans verk. Jag tror att frukten är god. Uppmaningar till lydnad mot Guds bud, det behöver vi inte prata om så mycket, men Ellen White lyfte upp alla de 10 budorden och sa att det här är någonting som i Guds kraft vi ska följa. Inte för att bli frälsta, men för att vi är frälsta och för att vi älskar Jesus. Förutsägelser av framtiden. Jag vill bara visa några korta intressanta förutsägelser som Ellen White gjorde. Och jag skulle kunna hålla på mycket, mycket längre med det här, men jag hinner inte göra det. Inbördeskriget i USA. Hur många känner till det? Okej. 1860-talet så var det slavfrågan, och sen så var det nordstaterna mot sydstaterna. I början, det var 1860 om jag minns det rätt, som South Carolina gick ur unionen, den amerikanska unionen. Och de sa, vi vill inte tillhöra unionen längre. Och folk började tala om, kanske blir det krig och kanske blir det oroligheter. Och Det var, men den allmänna opinionen var verkligen inte att någonting skulle hända. Här är från en tidskrift som säger så här: några gummor med kvastar skulle kunna bege sig ner dit och slå ner all revolt som finns i South Carolina. De trodde inte att det var någon fara på taket överhuvudtaget. Abraham Lincoln skrev i 4 mars 1861, lägg märke till datumet: jag har hela tiden känt dig i min fulla rätt att dra slutsatsen att krisen, paniken och oron som nu finns i landet är konstgjord. Så han såg att det fanns ingen orsak att vara oroliga. Det här med att South Carolina gick ur unionen oroar er inte över det här. Det här kommer inte bli något krig överhuvudtaget. Ellen White fick en syn som gick stick i stäv med den allmänna opinionen. Den 12 januari 1861, innan det här att Abraham Lincoln sa det här i mars samma år, så fick hon en syn där hon säger så här: människor skrattar åt South Carolinas begäran om utträde ur unionen, men jag har precis blivit visad att ett stort antal stater kommer att ansluta sig till den staten och det kommer att bli ett fruktansvärt krig. I synen såg jag stora arméer som samlats på båda sidor av slagfälten. Jag hörde kanonernas knallar och såg de döda och döende överallt. Och sen avslutade de med att säga dessa ord: det finns personer i detta hus som kommer att förlora söner i det här kriget. Folk trodde hon var galen. Hon tänkte: nu vet vi att hon inte är en sann profet, för hon förutsäger de här sakerna. Men hon hade rätt till 100%. Och minst 10 personer i det där rummet där hon sa där hon fick se den synen förlorade söner i det blodigaste kriget som någonsin ägt rum på amerikansk mark. 600 000 människor dog. Hon fick mycket syner om hälsa, och det är en av orsakerna till att adventister faktiskt är bland de personer som lever längst i hela världen. Visste ni om det? Studie efter studie bekräftar att de lever i princip 10 år längre, och det förstås gäller inte alla, men i generellt sett så gör det på grund av att de önskar att ta hand om sin kropp, och de känner att de har fått det här utifrån de syner som Ellen White har haft. Och vad var det för olika syner? Jo, till exempel 1864 så skrev Ellen White att tobak är ett gift av det mest bedrägliga och elakartade slaget. Det är desto mer farligt eftersom dess effekter på systemet är så långsamma och till en början knappt märkbara. Bara för att sätta det här i sitt sammanhang. På den här tiden så rekommenderade man personer som hade astma att röka för att det var bra för lungorna. Okay? De hade ingen som helst aning. Den här moderna medicinen låg i sin vagga och de visste inte fram och bak på det. Men Ellen White fick se den här synen och hon tänker: jaha, okej. Okay. Det ska jag våga gå ut och berätta det här? Folk kommer skratta åt mig. Men hon gjorde det i alla fall. Och idag så vet vi till 100% att det är på det här sättet. En annan sak som hon skrev, vi skulle kunna titta på så mycket, hon skrev massor om hälsa. Cancer, tumörer och alla inflammatoriska sjukdomar beror till stor del på att man äter kött, skriver hon. Och det här var ju verkligen helt och hållet obefogad sak på hennes tid. Fortfarande idag är det lite kontroversiellt, men idag så vet vi att studie efter studie efter studie efter studie bekräftar att det faktiskt är livsstilsfaktorer, speciellt det röda köttet, som orsakar mycket utav cancern som vi har idag. Så det här fick hon se på 1800-talet. Hur? Var det en tursam gissning hon hade, eller fick hon faktiskt information från en högre makt? Professor Clive McKay i näringslära från Cornell University, han säger så här. Han var inte medlem i Adventistsamfundet. Han säger så här: trots det faktum att fru Whites verk skrevs långt innan den moderna vetenskapliga näringslärans ankomst, finns ingen bättre övergripande handbok tillgänglig idag. Ganska fascinerande av en professor i näringslära som säger på det sättet. Hennes syner var så exakta angående hälsa att de förvånar forskare fortfarande idag. Andra förutsägelser som inte hinner gå in på speciellt mycket, men det är hon fick se om 2 världskrig som skulle utspela sig. Att hon fick se jordens invånare i största förvirring, krig och blodsutgjutelse, misär och brist och hungersnöd och sjukdom spred sig i landet. Och sen så vändes hennes uppmärksamhet bort från händelsen och det verkade vara en liten tid av fred. Och sen återigen så visades jordens invånare för mig och återigen var allt i fullständig förvirring. Strid och krig och blodsutgjutelse med hungersnöd, sjukdom, härjande överallt. Andra nationer var engagerade i detta krig och denna förvirring. Kriget orsakade hungersnöd, brist och blodsutgjutelse orsakade sjukdom. Människorna gav upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Skriver också sen att vi kommer att få se oro överallt. Tusentals skepp kommer att kastas i havets djup. Flottor kommer att gå under och miljontals människoliv kommer att offras. Hon talar om, det här är inte bara någon liten små lokala krig som hon fick se. Utan det här var stora världsvida krig där miljontals med liv skulle offras. Och där hela flottor skulle gå under. Och jag tror att vi finner en tydlig uppfyllelse i första och andra världskriget i det här. Det här är bara några av de här sakerna. Och vi hinner inte gå igenom mer på det. Men hon talade om i stora striden också, jag kan nämna det. Hon talade om förlikningen mellan katoliker och protestanter. Tydlig förutsägelse. Hon säger att det kommer att ske en förlikning mellan katoliker och protestanter. Och det här tycks kanske som någonting bra. Det vore bra om det vore på rätt grunder. Men faktum är att hon skriver att det sker, det kommer att ske, inte för att man vill gå tillbaka till Bibeln, utan för att man vill gå tillbaka till traditionen som Rom har med sig. Och det blir en enhet på bekostnad av sanningen istället för en enhet i tro och sanning och ande. Så det här talar hon om. Och jag vet inte om ni har hängt med i nyheterna, men mycket av sådana här saker ser vi mer och mer. Saker som aldrig skulle kunna hända. På hennes tid så var protestanter och katoliker ärkefiender i princip. De pratade inte med varandra, påven var inte välkommen till Amerika, andra sådana här saker. Det var stor, klar skillnad. Idag är det inte så längre. Jag tror att det är en uppfyllelse och att vi håller på att se många av de här sakerna hända. Spiritismens frammarsch var också någonting som hon fick se. Spiritismen var helt okänd på 1800-talet, men det började med några mystiska knackningar i systrarna Fox var det som det började med. Och det här började sprida sig. Idag så ser vi New Age-rörelsen, vi ser olika sådana här spiritistiska manifestationer som smyger sig in överallt, till och med inom kristendomen. Kommer det in på vissa sätt. Och det här hade hon varnat för. Och hon hade sett att det skulle bli mer och mer i sista tiden. Så min uppmaning till oss här ikväll, det att vi avslutar, är just de här orden. Släck inte anden, förakta inte profetiorna, men pröva allt och behåll det goda. Om det är så att den här kvinnan faktiskt fick uppenbarelse från Gud och att hennes budskap faktiskt är från Gud, då behöver vi ta det till oss, eller hur? Läsa det här. Undersöka det här. För det är faktiskt Jesus eget budskap. Så det är min utmaning till oss. Andra krönikeboken 20:20. Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på Herren er Gud, så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter, så skall det gå er väl. Hur många vill att det ska gå er väl här idag? Jag ser hand. Nästan allihopa. Fantastiskt. Ni vet, här är receptet för det. Förtrösta på Herren, er Gud, så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter, så skall det gå er väl. Det finns ett blad i era bänkrader om det är någon som önskar att fylla i det på vägen ut. Men jag vill avsluta med en bön här och nu. Och tacka er för den tiden som vi får ta det här tillsammans. Ni kommer få en bok också på vägen ut, så glöm inte bort det. Kära Herre, tack för att du vill vara här mitt ibland, så att du har varit här, att du har talat till oss. Herre, det har blivit sent nu, men vi tror att du har berört oss, Herre. Vi tackar dig, Herre, för den profetiska gåvan och att du vill återuppliva den. Jag tror att vi kommer att få se mer av det här ju närmare tidens slut vi kommer. Men Herre, hjälp oss att inte försumma det som du redan har gett. Herre, om vi inte följer det som profeterna har sagt tidigare, vad får oss att tro att du ska skicka nya profeter som ger oss mer ljus? Herre, hjälp oss att följa det ljus som du har visat oss. Och jag ber att du, i det att vi studerar, att din heliga ande ska leda oss in i hela sanningen som du har lovat. Det är min bön för oss alla här. I Jesu Kristi namn. Jag ber. Amen.